Välkommen till dagens analys. Det är riktigt roligt att ha dig med oss. Vi har satt ihop en riktig upptäcktsresa för dig idag.
Mm, det har vi verkligen.
Och det källmaterial vi utgår från är något alldeles unikt.
Ja, det är ju inte vilken källa som helst direkt.
Nej, precis. Vi ska analysera en historisk ljudupptagning. Alltså ett reportage direkt från en svensk bondegård.
Mm.
Och det vi får höra, det är den absolut första riktiga vårdagen på gården.
Dagen för det stora kosläppet.
Exakt. Men vårt uppdrag med den här genomgången är ju inte att fastna i den där romantiska bilden av ett kosläpp. Du vet hur det brukar låta.
Ja, glada kor och gröna ängar typ.
Ja, men precis. Vi ska istället ta oss förbi den där klassiska, nästan idylliska ytan. Vi ska gräva fram de strategiska,
ekonomiska,
ja, och byråkratiska realiteterna som i allra högsta grad styrde det historiska lantbruket. Det finns en orörd komplexitet under ytan här.
Verkligen, det är ett helt maskineri.
Okej, låt oss bena ut det här. Hur skulle du beskriva scenen som målas upp i ljudklippet den här soliga vårdagen?
Om vi lyssnar noga till ljudbilden i reportaget så etableras snabbt en väldigt tydlig kontrast. Utomhus strålar solen liksom från en molnfri himmel och det värmer ordentligt.
Mm.
Och efter ett nyligen fallet regn har gräset antagit den där intensivt ljusgröna färgen, du vet.
Ja, den där riktiga vårfärgen.
Exakt. Både i hagarna och på betesmarkerna. Men om vi sedan flyttar fokus in i själva ladegården så är det atmosfären en helt annan.
Det är spänt.
Verkligen. Där inne är det en enorm uppbyggd spänning. Korna rycker i sina bindslen, de stampar otåligt med klövarna och ja, ljudnivån av råmandet är ju påfallande hög. Djuren är fullt medvetna om vad som väntar.
Det som adderar ytterligare en dimension till den spänningen är en specifik detalj i källan gällande bonden, Landström.
Ja, sanden.
Precis. Han förklarar att han precis har sandat gångarna i ladegården för att djuren inte ska halka när de leds ut.
Mm.
Och bara ljudet av sanden som strös mot underlaget fungerar ju som en direkt reflexmässig trigger för korna.
Det är ju betingning på hög nivå.
Ja, det är. När det ljudet ekar i ladegården som den verkliga oron och råmandet eskalerar. Sedan hör vi hur själva utsläppet sker. Och det är inte tal om att bara öppna dörrarna på viga avel.
Nej, nej. Det vore ju livsfarligt. Processen styrs i väldigt kontrollerade etapper. Först leds de ut i en mindre folla i några minuter. En slags rastgård.
Och varför gör man så?
Alltså, den strategin är helt avgörande ut ett rent säkerhetsperspektiv. Efter att de här massiva djuren har stått uppbundna inomhus över en hel vinter så har de samlat på sig en enorm fysisk energi.
Det kan man ju förstå.
Ja, skulle bonden släppa dem direkt ut på de vidsträckta fälten är sannolikheten stor att de skadar sig själva eller varandra i den här plötsliga rörelsefriheten.
Så de måste liksom rasta av sig först?
Exakt. Genom att begränsa dem till rastgården den första stunden tvingas de att rasta av sig den mest explosiva energin på en mycket mindre kontrollerad yta.
Mm.
Beteendet som beskrivs i källan är ju jättetalande. Det handlar om tunga djur som gör rena akrobatsprång.
Jag älskar bilden av det. De kastar sig fram och tillbaka med svansarna högt i vädret.
Det är ju en total urladdning.
Och mitt i den här rörelsen är det intressant att notera hur systematiskt bonden har koll på sina djur. Värden i reportaget frågar ju om namnen på korna.
Ja, och vi hör hur de benämns med både nummer och namn. Det är inte bara kossan liksom.
Nej, först ut är ko nummer 79, Priva.
Mm, Priva.
Hon följs tätt av nummer 88, Ulla, och sedan nummer 82. Vi hör också om Ofelia 3.
Ja, hon som beskrivs som lite stelbent.
Precis, och ett yngre djur som också lyssnar till namnet Ofelia. Redan här ser vi ju en indikation för dig som lyssnar på den extremt noggranna bokföring av individer som präglar gårdens verksamhet.
Jo, och det vi ser i rastgården är ju inte heller enbart osammanhängande glädjeskutt, utan en viktig social process.
Hur menar du då?
Jo, men källan beskriver hur de stångas i regelrätta kämpatag. När jorden plötsligt får utrymme att röra sig fritt, då måste hierarkin i gruppen återetableras direkt.
Ja, det är rangordning som gäller.
Exakt. Reportern använder ju en ganska målande liknelse när han jämför jordens framfart med en framrusande buffeljord.
Det är en stark bild. Det ger en bra uppfattning om den kinetiska energin som är i omlopp när ett 50-tals mjölkkor sätter fart samtidigt.
Det är massiva krafter.
Den kraften blir väldigt påtaglig i en av reportagets roligaste anekdoter, tycker jag. Det är när bondens lilla pojke befinner sig i hagen för att försöka hjälpa till.
Ja, just det.
När den här anstormningen av djur närmar sig tvingas han rent krasst söka skydd bakom stängslet. Han har liksom inget val.
Nej, man står inte i vägen för 50 glada mjölkkor.
Källan bjuder också på några intressanta avvikelser från det förväntade mönstret. Vi hör till exempel om en ung kviga som helt ignorerar den stora hagen.
Ja, hon ställer sig borta vid halmdösarna istället. Halmstackare liksom.
Hon verkar lite förvirrad först. Och en annan ko uppvisar en som extrem otålighet att hon kryper under stängslet.
För att tjuvstarta betet.
Exakt. Hon kryper under för att komma åt betet före de andra. Det är en otroligt dynamisk och bitvis svårstyrd situation.
Det är det verkligen. Men när slocken sedan väl befinner sig ute i den stora hagen är det ju lätt för en oinsatt att anta att målet är nått och att djuren nu fritt kan äta grönbetet.
Men det får de inte.
Nej. Verkligheten för den här driften är betydligt mer komplex än så.
Det är här det blir riktigt intressant. För när man tittar på de dietistiska restriktionerna som bonden arbetar efter inser man att korna överhuvudtaget inte släpps ut för att äta sig mätta under den här första dagen.
Inte alls.
Det handlar inte bara om glädje, utan övergången styrs helt och hållet av biologiska parametrar och strikt näringslära.
Vetenskapen bakom foderbytet är rigorös, rent ut sagt.
Förklara lite mer om det. Hur fungerar det rent fysiologiskt?
Jo, men djurens matsmältningssystem, specifikt vommen då, är efter vintern fullständigt anpassat för att bryta ner torrt vinterfoder.
Hö och sånt?
Precis. Om bonden skulle tillåta korna att plötsligt konsumera obegränsade mängder av det färska, proteinrika vårgräset, då skulle balansen i matsmältningen slås ut omedelbart.
Systemchock typ.
Exakt. Och konsekvensen blir svår diarré, vilket i sin tur leder till ett omedelbart och kännbart tapp i gårdens mjölkproduktion, vilket är katastrof för ekonomin.
Det är ju det värsta som kan hända. Så hur löser han det här?
För att parera detta tillåts korna bara vara ute i någon timme den allra första dagen. Det är det som är grejen.
Bara en timme.
Ja, och samtidigt fortgår ju en noggrann stödfodring inomhus. Bonden specificerar att han använder rotfrukter, i synnerhet sockersnitzel.
Sockersnitzel, ja, det är en intressant detalj.
Mm. Och det kombinerar han med hö. Detta görs för att tillföra stabil energi och fibrer så att magarna vänds gradvis vid den nya fodersammansättningen utan att produktionen störs.
Det är alltså extremt kontrollerat. Den nivån av kontroll över djurens intag sträcker sig även till hur själva marken utnyttjas. Betestrategin bygger ju på en tydlig hierarki i hagen.
Ja, det finns en väldigt tydlig turordning för vem som får äta vad och när.
Precis, eftersom gården i det här skedet av våren har begränsat med färdigt bete går mjölkkorna och ungdjuren tillfälligt tillsammans i samma folla.
Vilket inte är optimalt egentligen, men nödvändigt.
Och den här follan är tänkt att betas av på 3 dagar innan en rotation sker. Men arbetshästarna då?
De får vänta. De tillåts beta marken i andra hand, efter korna.
För att de är mindre krävande, eller?
Delvis, men det begränsas också av temperaturen. Marken är fortfarande för kall för om nattetid på grund av nylig nattfrost. Men unghästarna å andra sidan, de har ju en annan tålighet och vistas ute hela dagarna.
Vad som är fascinerande här tycker jag är hur det här logistiska pusslet med foder och betesmarker är så direkt kopplat till gårdens mätbara prestationer. Den datadrivna premieringen på gården illustreras ju allra bäst genom ko nummer 71.
Ja, vår kära ko 71. Ett fantastiskt exempel.
Eller hur? Bonden förklarar ju att han under förra våren tog ett strategiskt, om än ganska nervöst, beslut att helt avskaffa middagsmjölkningen.
Vilket är ett jättesteg. Att förändra rutinerna för en mjölkbesättning på det sättet är ju alltid en risk.
Men utfallet har ju blivit exceptionellt bra.
Verkligen. Resultaten för just ko 71 är ju helt anmärkningsvärda. Vid den senaste provmjölkningen presterade hon 21 kilo mjölk.
Det är enorma mängder.
Hon kalvade i november och enligt gårdens prognoser förväntas hon passera svindlande 6 000 kilo mjölk under året.
6000 kilo. Det framgår i reportaget att det endast är enstaka fall på andra gårdar i regionen som överhuvudtaget når upp till den nivån.
Det är ett absolut besättningsrekord, och det visar för oss och för dig som lyssnar hur minutiöst de övervakar effekterna av sina strategiska beslut på gården.
De mäter verkligen allt, och den ständiga utvärderingen av resurser och avkastning reflekteras också i bondens relation till själva floran på betesmarkerna.
Ogräset.
Precis. Reporten uppmärksammar maskrosorna. De blommar över hela vallen, och han påminner bonden om hans tidigare liksom antipati gentemot dem.
Ja, han hatade dem förut.
Landströms svar här är ju en uppvisning i krasst affärsmannaskap. Han sticker verkligen inte under stol med att han fortfarande ogillar dem som ogräs och helst inte ser att de tar över den gamla vallen.
Men
han tvingas samtidigt konstatera att maskrosarna faktiskt utgör ett utmärkt mjölkfoder.
Där ser man. Den estetiska preferensen får helt enkelt stå tillbaka för den pragmatiska verkligheten. Maskrosarna genererar hög mjölkavkastning, och då accepteras de.
Så länge det syns i mjölktanken så är det bra mat.
Exakt. Och när vi analyserar den här pragmatiska inställningen till foderoptimering och avkastning blir övergången till gårdens administrativa sida väldigt belysande. Källan tar oss rakt in i bondens byråkratiska verklighet.
Det är nu vi kommer till skattedeklarationerna. Något som alla kan relatera till. Tyvärr.
Ja. Under diskussionen vid stängslet drar Landström upp ett ganska aktuellt ärende från taxeringsnämnden där han åkt på en ordentlig bakläxa.
En reprimand gällande sin deklaration alltså. Vad handlade det om?
Jo, myndigheten hade underkänt hans försök att göra avdrag för 2 inköpta föl. Och motiveringen var att han under samma period endast hade sålt en enda äldre häst.
Om vi kopplar det här till helhetsbilden.
Om vi kopplar det här till helhetsbilden så belyser den här till synes lilla detaljen en mycket större strukturell spänning. Taxeringsnämndens logik bygger ju på en direkt matchning av utgifter och inkomster inom exakt samma beskattningsår.
Vilket inte fungerar i jordbruket.
Nej. Bondens verklighet är att ett föl är en långsiktig kapitalinvestering. Det kräver 3-4 års uppfödning innan det överhuvudtaget kan sättas i arbete. Först då säljer den äldre hästen och realiserar inkomsten.
Den byråkratiska friktionen vi hör om illustrerar ju en djup klyfta mellan land och stad. Eller mer specifikt mellan det agrara kretsloppet och det framväxande administrativa systemet.
Ja, och i ljudklippet diskuterar reporten och bonden de här fördomarna helt öppet. Det refereras till hur stadsbor och även vissa kollegor faktiskt betraktar mjölk- och spannmålsinkomsterna som rena nettovinster.
Att de kommer undan på något sätt. Att det florerar uppfattningar om att bönder betalar för låg skatt.
Mm. Men för att bemöta den bilden redogör Landström väldigt metodiskt för de fasta kostnaderna som osynligt liksom äter upp marginalerna för honom.
Det är ju en imponerande lista. Han nämner räntekostnader.
Frakter.
Fraktavgifter, ja, och den elektriska energin. Det är stora summor.
Och till detta kommer ju en ansenlig mängd försäkringspremier. Olycksfallsförsäkringar, brandförsäkringar och specifika djurförsäkringar. Det är inte billigt.
Och det kontinuerliga underhållet av redskap och fastigheter läggs också till handlingarna. Så det framträder ju en bild av en extremt kapitalintensiv verksamhet.
Skattemyndigheternas insyn i den här verksamheten visar sig också vara anmärkningsvärt detaljerad. Den här mikrorevisionen handlar inte om några grova uppskattningar.
Nej, myndigheterna kräver ju till och med exakta specifikationer ner på tillverkarnivå. Bonden nämner som exempel att han måste redovisa exakt vilket fabrikat och vilken beteckning han har på sin självbindare.
Alltså skördemaskinen?
Ja, precis. Hela flödet av transaktioner ska kunna spåras. Men vet du vad jag tycker sticker ut allra mest i källan?
Berätta.
Hur staten hanterar gårdens grad av självhushållning. Det ger ju ett väldigt tydligt perspektiv på den tidens skattetryck.
Ja, det är.
Bonden måste deklarera värdet av varje enskild produkt han tar från den egna gården för att konsumera i sitt eget hushåll.
Det är ganska absurt egentligen.
Det är det. Mjölken som dricks för köksbordet, äggen från hönsen ute på gården, rotfrukterna och spannmålet som mals till mjöl för att baka bröd. Allt ska skattas.
Han uppskattar ju själv att värdet av den här egenkonsumtionen uppgår till drygt 1000 kronor årligen.
Och det var en mycket betydande summa på den tiden. som man alltså tvingas ta upp som beskattningsbar inkomst. För dig som lyssnar är detta ju en fantastiskt intressant kontrast till dagens system.
Verkligen.
Tänk dig själv att behöva föra en minutiös kassabok över varje enskilt ägg du plockar från din egen lilla trädgård, bara för att skattemyndigheten kräver inkomstskatt på värdet. Källan krossar effektivt myten om det kravlösa bondelivet. Det vi hör om är ett extremt hårt granskat företag.
Med ständiga likviditetskrav och all denna administration och ekonomiska optimering vilar dessutom på en grundförutsättning som är helt bortom både bondens och skattemyndighetens kontroll.
Nu pratar vi om vädret, antar jag.
Vädret, ja. I reportagets diskussion om grödorna blir det väldigt tydligt hur nära katastrofen gården befunnit sig innan det här senaste räddande regnet föll.
Situationen för betesmarkerna beskrivs i källan som rödbrun och snustorr. Gräsets utveckling hade avstannat helt.
Och på de högre belägna markerna hade det till och med gått tillbaka. Så torrt var det.
Bonden hade ju faktiskt siktat på ett tidigare kosläpp. Men han tvingades skjuta på det på grund av torkan, som sedan dessutom följdes av en period av kyla. Det är extremt små marginaler han jobbar med.
Men samtidigt görs en intressant analys i reportaget av de olika grödornas motståndskraft. Höstsäden, alltså höstdrogen i det här fallet, uppvisar ett förvånansvärt gott skick trots vädret.
Hur kommer det sig?
Förklaringen ligger i att den fick en tidig period av värme i kombination med en övergödsning av salpeter.
Okej, så salpetern räddade den?
Ja, salpetern tillför lättillgängligt kväve precis när marken egentligen är för kall för att släppa ifrån sig näring naturligt. Det gav rågen en avgörande skjuts.
Bonden nämner stolt att han kunde konstatera ax i rågen redan vid Eriksmäss.
Vilket var en enorm grej då.
Eriksmäss infaller ju den 18 maj och var en jätteviktig traditionell milstolpe i bondesamhället för att utvärdera just höstsädens utveckling. Att se ax redan då, det är en riktigt stark indikator på en framgångsrik säsong.
Vårsäden tycks också ha klarat torkan relativt väl. Förklaringen till det, enligt bondens analys i klippet, är att jorden hölls luckor, vilket bröt kapillärkraften i markytan och därmed bevarade grundvattnet djupt nere i myllan.
Det fanns dock ett tydligt undantag, och det var i slutfårorna. Där hade marken blivit hopdragen och torr, och ogröda ränder låg kvar.
Slutfårorna är alltså de områden där traktorn eller hästarna vänder, eller där plogen avslutar sitt drag.
Så det beror på att marken är för hårt packad där?
Precis. Den mekaniska kompakteringen av jorden på just de ytorna förstör strukturen, vilket gör att fukten antingen avdunstar mycket snabbare eller rinner av helt. Det blir en skarp kontrast till den välmående, luckra jorden precis bredvid.
Det är otroligt. Den agronomiska precisionen i hur han bedömer varje liten kvadratmeter av fältet leder oss ju också till hans syn på det ideala vädret. När reporten frågar om man önskar sig obegränsat med regn nu så blir svaret direkt ett nej.
Ett överskott av nederbörd under försommaren är nämligen skadligt. Den optimala balansen, ur hans perspektiv, vore ett system där det regnar varannan dag.
Varannan dag. Inte mer, inte mindre. Naturens cykler tvingar verkligen fram en oavbruten anpassning. Förutsättningarna kan ju förändras över en natt. Och utan balansen mellan nederbörd och solexponering fallerar i princip hela gårdens produktionsekonomi.
Oavsett hur sofistikerad djurhållningen eller skatteplaneringen än är.
Så, vad betyder allt det här egentligen? Om vi drar ihop trådarna från dagens källmaterial uppenbarar sig en oerhört mångfacetterad bild för dig som lyssnar. Det som vid en första anblick i en historisk ljudupptagning låter som ett enkelt, idylliskt kosläpp en vacker vårdag.
Det är så mycket mer.
Ja, det är i själva verket centrum för ett intrikat nätverk av variabler. Det vi har analyserat är skärningspunkten där avancerad fysiologisk biologi och näringslära möter en extremt strikt marginalekonomi.
Som dessutom granskas av en fullkomligt pedantisk skattebyråkrati.
Ja, och där hela bygget i slutändan står och faller med meteorologiska nycker. Det är inte bara ett spontant naturskådespel, det är kugghjulen i ett minutiöst kalkylerat maskineri.
Och om vi ska skicka med dig en sista tankeställare utifrån det här materialet så fundera lite på följande. I vårt moderna samhälle känner vi ofta en ganska stor stolthet över vår datakultur, eller hur?
Åh ja, vi älskar vår data.
Vi betraktar den datadrivna optimeringen som en fantastisk innovation sprungen ur vår tid, möjliggjord av våra smarta klockor, mätappar och algoritmer som loggar precis allt från vår kaloriförbrukning till våra steg. Men reflektera en sekund över bonden Landströms metoder från det här historiska klippet. Han kalibrerade sockerinnehållet i fodret ner på detaljnivå för att reglera vommens pH-värde. Han loggade exakta kilo i mjölkavkastning och fattade stora strategiska beslut baserade på differensen i KO77:s prestationer över tid.
Det är ju business intelligence.
Exakt. Han räknade om oönskat ogräs till ren nettoavkastning i mjölktanken och han tvingade sig kvantifiera värdet av varenda liter egen konsumerad mjölk för statens räkning. Var 1900-talets bönder egentligen pionjärerna inom datadriven optimering och lifehacking årtionden innan de digitala verktygen ens fanns tillgängliga?
Det där är verkligen ett perspektiv väl värt att överväga för dig nästa gång du ser en besättning beta i en grön vårhage.
Det tål att tänkas på.
Det är ett otroligt intressant ställe att landa på. Stort tack till dig för att du tog dig tid att lyssna på dagens analys av det här stycket levande historia. Vi hoppas att vår genomgång har gett dig nya insikter och att vi lyckades nyansera bilden av det historiska lantbruket längs vägen. Vi hörs snart igen.